Välkommen till Skånes taltidning nummer 9 2024. Utgivningsdag på skottdagen, torsdag den 29 februari. Solen går upp klockan 7 och ner igen klockan 17.41. I studion Mats Sundling, Åsa Kjellman Nerisi och Dodo Parikas. Tekniker är Martin Holmström, medan det här är innehållet.
Det ska bli möjligt för synskadade att rösta med bibehållen valhemlighet. Systemet med valsedlar ska ses över. Och kanske blir de taktila.
Onödigt krångel och risk för problem när Försäkringskassan slussar hjälpmedelspengar till användaren istället för direkt till leverantören.
I 20 år har ett nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor verkat i Lund. Utvecklingen går framåt, men mycket återstår att göra.
Trots minimal längdskidträning gick skånske Torbjörn Svensson i mål med ännu en dövblind utmaning, Vasaloppet.
Nu blir covidvaccin inte längre gratis för alla.
Öppnat och stängt med brandstation och barnbibla.
Hon ville inte att någon skulle förstå att hon inte såg. Och mörkade så gott det gick. Men sedan några år är hon så pass öppen att hon kallar sig Glaukom-Sara. Månadens ansikte är Sara Linard från Malmö.
Evenemangstips med syntolkade djur och kalla fall.
Kalendern med kvinnodag och Portugal-val.
Anslagstavlan med en regional del, en lokal för sydvästra Skåne och en dito för de som bor i norra, mellersta och sydöstra Skåne. Med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist som alltid, redaktionsrutan.
När ska det bli möjligt för synskadade att kunna personrösta med bibehållen valhemlighet? Ja, nu har regeringen beslutat att en parlamentarisk kommitté ska se över valsedelssystemet. Det fanns med redan i Tidöavtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna, men har dröjt till nu. Bland annat ska den utreda om dagens många valsedlar med partibeteckningar ska ersättas med neutrala valsedlar. Och något som särskilt lyfts fram är att valhemligheten för alla väljare ska värnas och stärkas. Inte minst för de med funktionsnedsättningar, som till exempel synskada. Malin Danielsson är Liberalernas funktionsrättspolitiska talesperson och sitter också i riksdagens konstitutionsutskott.
Ja, men det innebär precis som det låter att man gör en översyn av det valsedelssystem vi har idag. Där vi har partispecifika valsedlar, en valsedel för varje parti. Och nu tittar man istället om vi ska gå över till enhetsvalsedlar. Det vill säga att man har en valsedel där samtliga val finns på valsedeln istället för att då ha de här partispecifika.
Hur skulle den valsedeln se ut?
Ja, det finns ju lite olika varianter på det i andra länder. Danmark har en variant där de har sina partier i riksdagen, deras motsvarighet och partibeteckning och sen ett antal kandidater på sin valsedel. Andra länder har partierna utan kandidater där man då ska skriva till en siffra på en kandidat till exempel. Så det finns lite olika utformningar på den här och det är det som utredningen nu ska se. Kan vi hitta en sån här form som skulle kunna passa för Sveriges valsystem?
Mm. Ja, idag finns det ju det är tre olika valsedlar då till valen och sen är olika partibeteckningar och sen finns det också olika listor med namn att kryssa för. Det blir många valsedlar i vallokalerna att välja på. Och det var väl en av sakerna som man ville åtgärda här nu.
Ja, men precis. Det här är ju ett problem inte bara utifrån att det är ett miljöproblem att vi trycker otroligt många valsedlar i Sverige som aldrig används, utan det upplevs ju också som rörigt av många, inte minst om man har en synnedsättning eller kanske en kognitiv funktionsnedsättning, så är det ett väldigt rörigt system att försöka hitta bland alla dessa valsedlar. Och det skulle ju kunna underlättas en hel del med en enhetsvalsedel istället. Och sen skulle man ju också behöva göra andra anpassningar på den. Jag har sett i andra länder så har man till exempel taktila märkningar på de här valsedlarna så att man även som synnedsatt eller med synnedsättning ska kunna behålla sin valhemlighet när man gör sina val.
Ja, kommer det att bli verklighet då?
Men jag hoppas verkligen det. Vi har varit måna om när det här direktivet har skrivits att just få in det här med tillgänglighetsaspekten, inte minst för personer med synnedsättning, eftersom det har varit ett problem sedan länge att man inte kan behålla sin valhemlighet. Så Så jag hoppas verkligen att vi kan hitta fram till en lösning som gör att vi i det nya valsedelssystemet får tillgänglighet. Och skulle det nu vara så att vi inte kommer fram till att gå över till enhetsvalsedlar, så finns det ju ett uppdrag till Valmyndigheten som tillsammans med RISE har tagit fram en teknisk funktion för att kunna rösta med bibehållen valhemlighet för synskadade, som vi i sånt fall får damma av och se till att den kan användas till kommande val.
Ja, det är just personkryssandet som brukar vara den stora utmaningen, att sätta kryss för rätt ruta om man inte ser utan att be om hjälp då. Men det hoppas, eller det ska bli möjligt då, om jag förstår det rätt.
Absolut, det tänker jag. Och sen har vi ju även haft tyvärr incidenter där det har lagt fel valsedlar i de här punktmärka kuverten till exempel. Och det får ju inte heller förekomma. Så kan vi hitta ett system där man har hel egen makt över valprocessen, och där det skulle i drömscenario, tycker jag, finnas en märkning på den gemensamma valsedeln, då har vi löst väldigt mycket.
Valmyndigheten utredde ju frågan. Det stoppades med tidavtalet efter valet hösten 2022. Man hade planer på att det skulle vara genomfört ett tillgängligt valsystem till EU-parlamentsvalet nu i sommar. Det lär väl inte bli av. Kan det bli något till nästa riksdagsval?
Ja, min förhoppning är ju att vi kan vara klara till nästa riksdagsval. Den här utredningen ska lämna sitt förslag den 15 september 2025. Så då finns det fortfarande tid att genomföra det till kommande riksdagsval. Och kommer utredningen fram till att vi inte ska ha ett enhetsvalsystem, så bör ju den utveckling som man har gjort från Valmyndigheten för att säkerställa valhemligheten för synskadade kunna, som sagt, dammas av och se till att det är på plats i 2026.
Den här parlamentariska kommittén, kommer man att höra synskadade, Synskadades riksförbund till exempel?
I direktiven så står det att man ska ha en dialog med såklart Valmyndigheten, men också funktionshinderorganisationer som är berörda. Och jag förväntar mig såklart att man pratar med Synskadades riksförbund, som är det förbund som har mest insikt i de här frågorna. Men även en del andra funktionsrättsorganisationer kan jag tänka kan komma med bra inspel och mycket kompetens i den vidare processen, så att det blir lättförståeligt till exempel. Så att det blir enkelt för alla att kunna lägga sin röst.
Då frågar vi Niklas Mattsson, som är förbundsordförande för Synskadades riksförbund. Vad säger ni om att den här kommittén har tillsatts och ska utreda valsedelssystemet?
Ja, det är ju på tiden att man tillsätter den här utredningen igen. Vi var ju väldigt kritiska december 2022 när den nyvalda regeringen valde att lägga ner en utredning som pågick. Så att för vår del så är det klart att vi är positiva till att man nu tillsätter en ny utredning för att få fram ett förslag.
Enhetsvalsedlar är en av sakerna de ska titta närmare på och möjligen kommer att komma fram till. Vad tänker ni om det?
Jag hoppas ju att man inte låser fast sig vid ett utseende redan från början, utan att man tar in vår expertkunskap och att vi får vara med och tycka till och ha synpunkter under utredningens gång. Just om enhetsvalsedlar är det som funkar bäst för oss, det har jag väldigt svårt att uttala mig om i nuläget. Men vi hoppas ju som sagt på att de kommer att fråga oss så att vi får vara med och ha synpunkter.
Om vi tittar på systemet som det är idag med olika valsedlar till de tre olika valen och för olika partier och personröstningen då till exempel. Hur tycker ni att det funkar idag?
Vi har ju varit väldigt kritiska mot att man inte har gjort någonting åt alla dessa valsedlar med små texter på som man ska försöka hitta en ruta. Och ser man inte alls så är det ju helt omöjligt. Så att självklart så är vi positiva till att man ser över detta och får bort den här omöjligheten för oss att rösta med bibehållen valhemlighet. För det är ju omöjligt idag. Man behöver ju fråga någon annan om man vill sätta ett kryss. Det går ju inte att göra själv när man inte ser.
Hur skulle ni vilja att det fungerar?
Ja, alltså vilken form av valsedel det ska vara, det, som sagt, det får man ju titta på olika förslag på. Men ett sätt, det är ju för många av synskadade som kan använda digitala verktyg, så vore ju en digital valsedel väldigt bra. Då skulle man ju kunna lösa det själv. Men för de som fortfarande inte kan använda den digitala tekniken, så behövs det ju ändå någon form av fysiskt hjälpmedel för att kunna veta vilken valsedel man tar. exakt utformning, det hoppas jag som sagt att vi får vara med och försöka hitta ett bra utseende på den.
Den elektroniska varianten, hur skulle det funka menar du?
Ja, alltså det finns ju någon som pratar om att man skulle kunna läsa av en valsedel med QR-kod med sin telefon. Och det är ju någonting jag tycker man ska titta på. Men sen borde det ju också kunna finnas helt digitala valsedlar så att man kan via sin telefon eller en dator lägga sin röst.
När hoppas du på att det här ska vara genomfört?
Till riksdagsvalet så måste detta ju vara färdigt. Den utredning som lades ner, då skulle det ju, hade man ju förhoppningar på att det skulle vara färdigt nu till EU-valet. Men som sagt, den lades ju ner. Men riksdagsvalet så måste det vara möjligt för oss synskadade att kunna rösta med bibehållen valhemlighet.
Sa Niklas Mattsson, ordförande för Synskadades Riksförbund. Vi hörde också Malin Danielsson, Liberalernas funktionsrättspolitiska talesperson, som också sitter i riksdagens konstitutionsutskott. Vilka som ska sitta i den parlamentariska kommittén är i talande stund inte klart. Men förslagen ska alltså presenteras i september nästa år, ett år innan nästa riksdagsval. Reporter var Mats Sundling.
Tidigare slussade Försäkringskassan beviljade bidrag för arbetshjälpmedel direkt till leverantören av dessa. Men numera tolkar Försäkringskassan lagen så att arbetstagaren själv måste ta emot pengarna om de betalar för till exempel en punktdisplay. Något som kan betyda stora summor som i sin tur väcker bankernas misstänksamhet. Och det här berör personer utan lönestöd eller lönebidrag. Och det är ingen bra lösning, menar Marie-Louise Lindén, som har en synnedsättning och startade en Facebookgrupp som skickade en protestskrivelse till Socialdepartementet.
Problemet är att vi som får bidrag för arbetstekniska hjälpmedel från Försäkringskassan sedan något år tillbaka själva måste ta emot bidraget och själva betala den leverantör av hjälpmedel vi väljer. Och vissa hjälpmedel är ju ganska dyra, som en 80-teckens punktskriftsdisplay kan ju kosta 75-80 000 plus moms. Och får man in en större summa pengar på sitt konto, plötsligt så kan bankerna vara ganska nitiska och tänka att det där är penningtvätt, i kontot fryser vi. Och få sitt konto fryst ställer till ganska många problem för en privatperson och det tar lång tid att få det upplåst. Sen kan det också bli ett glapp mellan utbetalningen av bidraget och tiden när fakturan ska vara betalad. Och har man inga pengar att betala med så kan ju fakturan gå till inkasso. Och det känns ganska orimligt som anställd att man ska behöva blanda in sin privatekonomi för kanske ganska många år framåt för saker man behöver på sin arbetsplats.
Vad jag förstår så har ni sett också andra problem vid själva handhavandet av betalningen. Vad är det som kan uppstå då?
Problemet som kan uppstå som person med synnedsättning är att man kanske inte har de hjälpmedel man behöver hemma eller beviljad annat stöd i form av hemtjänst eller annat för att hantera pappersfakturor. Och behöver man då hjälp av någon att läsa, då kanske man får använda sina barn eller sin grabb eller någonting. Och det är ju inget som garanterar att de läser alla siffrorna rätt. Man kanske kan missa en siffra i summan eller betala till fel betalningsmottagare om det vill illa.
Och det här gäller alltså dig själv också. Du är anställd på en arbetsplats där du har vanlig lön. Det är inte frågan om lönebidrag där. Men för de som har lönebidrag så ser det, vad jag förstår, alltså inte ut på samma vis.
Nej. Första anställningsåret utan lönestöd eller om man är anställd med lönestöd, då får man ju sina arbetstekniska hjälpmedel från Arbetsförmedlingen. Och Arbetsförmedlingen ligger under ett departement och styrs av en lagstiftning. Och vi andra som inte är anställda med lönestöd, vi ska ju ansöka om bidrag för hjälpmedel hos Försäkringskassan. Och Försäkringskassan ligger under ett annat departement och styrs av socialförsäkringsbalken. Så de två lagstiftningarna skiljer sig åt, men huvudmannen, det vill säga staten, är ju fortfarande detsamma.
Marie-Louise Lindén är utbildad jurist och initiativtagare till en Facebookgrupp med personer yrkesverksamma inom offentlig sektor och med synnedsättning och som inte har lönestöd samt måste ha tekniska hjälpmedel för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Jag har initierat frågan och det visar ju sig att jag inte var ensam om att uppleva det här ett problem, utan vi är 8 stycken som gemensamt har skrivit en skrivelse till Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Funktionsrätt Sverige. Men sen har det tillkommit fler intresserade personer efter det. Alla är inte heller medlemmar i Synskadades Riksförbund, utan det här har ju varit personer som har synnedsättning som upplever det här som en otrygg lösning.
Och den här skrivelsen gick iväg för inte särskilt länge sedan och ett svar har redan flutit in.
Ja, exakt en vecka efter vi skickade skrivelsen. Svar från Socialdepartementet som säger att vi tycker att Försäkringskassan gör en fel tolkning, men vi kan inte göra så mycket åt saken utan hänvisar oss vidare till det allmänna försäkringsombudet. Och Försäkringskassan tog vi ju kontakt med först eftersom det är de som betalar ut det här bidraget. Och då sa ju de att nej, men vi gör som regeringen säger, vi tolkar lagen rätt. Så den här skyller man lite på varandra.
Och vad händer nu?
Nu händer det att när jag har tid så ska jag informera de som har varit med och skrivit skrivelsen vad vi har fått för svar. Och sen så får vi ju också höra av oss till det allmänna försäkringsförbudet och säga att vi upplever situationen så här, Försäkringskassan säger så här. Och Socialdepartementet säger så här.
Om du sticker upp fingret i luften, vad tror du kommer att hända?
Det jag hoppas det är att man kommer fram till en lösning som är tryggare för varje enskild person. Där man inte behöver blanda in sin privata ekonomi i saker som har med ens anställning att göra.
Säger Marie-Louise Lindén. Henrik Götesson, sakkunnig på SRFs rikskansli, han menar att Försäkringskassans bedömning i den här frågan inte utgör någon bra lösning.
Vi tycker inte att det är någon bra förändring. Vi förstår inte riktigt varför den behöver göras. Den har inte gjorts när det gäller hjälpmedel från Arbetsförmedlingen, utan där kan man genom fullmakt fortfarande på Arbetsförmedlingen betala hjälpmedel. Det är lite krångligt om man ska behöva underteckna den här underlaget som man får en faktur och så, för den verkar man dessutom bara kunna få på papper också. Så det är verkligen inte bra. Jag vet att vi helt enkelt bevakar den frågan och försöker få till stånd en förändring till det gamla systemet.
Avslutade SRFs Henrik Götesson. Och den Facebookgrupp som nämndes inslaget och som initierades av Marie-Louise Lindén, den heter Jobbrelaterat för oss med synnedsättning. Reporter var Dodo Parikas.
För 20 år sedan inleddes arbetet på NKCDB, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor som finns i Lund. Här samlas, utvecklas och sprids kunskap om dövblindhet. Och följdriktigt så firades födelsedagen med just delande av kunskap under ett seminarium på nätet, där experter, föreningsaktiva och forskare delade erfarenheter som sammanfattades med orden "Utvecklingen har gått framåt och mycket återstår att göra." Och på taltidningens fråga om de kommande 20 åren så svarar NKCDBs verksamhetschef Helene Eng att det ser både ljust och mörkt ut. Det är mycket positivt som händer. Det forskas allt mer inom dövblindområdet. Ny kunskap som kan leda till bättre insatser och en ökad förståelse. Teknikutvecklingen går också i en rasande fart. Och det finns alla möjligheter att det kommer att gynna personer med dövblindhet som får ökad delaktighet och självständighet genom avancerade tekniska hjälpmedel, säger Eng till taltidningen. Men hon fortsätter. Däremot så har vi sett en negativ utveckling när det gäller att få tillgång till stöd som ledsagning, assistans eller tolk. Även att man inte alltid får tillgång till teknik som kan underlätta, eftersom den inte klassas som hjälpmedel. Så NKCDB kommer därför att även de närmsta 20 åren behöva satsa mycket på att försöka påverka samhällsutvecklingen genom att bidra med kunskap om vad dövblindhet innebär och på vilket sätt samhället kan underlätta så att personer med dövblindhet får tillgång till kommunikation, självbestämmande, delaktighet och andra mänskliga rättigheter. Det menade alltså Helene Eng, verksamhetschef på 20-årsjubilerande NKCDB i Lund.
I måndags var det dags. Torbjörn Svensson, som bor i Rydebäck och som är dövblind äventyrare, skulle ta sig an sitt fjärde Deafblind Challenge. Vasaloppet 2024 i öppet spår från Sälen till Mora, totalt 9 mil. Och det trots att han har väldigt lite erfarenhet av skidåkning.
Där ser man den första tar sig fram och gör sig
ja, det började redan tidigt i gryningen då Torbjörn Svensson och hans team i spåret som består av hans bror Fredrik Fexe som skidade först, sen Torbjörn och därefter dövblindtolken Sara Ljungkrans gav sig iväg bland de allra första i de välpreparerade skidspåren vid 7-tiden på morgonen från Sälen. Och fortfarande var det inte ljust utan pannlampor lyste upp spåren framför dem i detta kraftprov och ta sig de 9 milen från Sälen till Mora. Och hela den här långa resan den kunde man följa via Torbjörn Svenssons Facebook-sida. Och med jämna mellanrum så uppdaterade framförallt hans bror Fredrik Fexe som vi hör här hur det gick.
Så, skämmer ju lågt. Då är vi på väg upp mot isbämmen till minst fel. Så det är en tredjedel är kört. Grymt. Kommer Torbjörn åka när. Men Sara har varit strängt upp för nu ganska länge. Nu är det bara upp till nästa kontroll. Sen är det lite blåbärssoppa och lite annat som har gått där. Grymt.
Och det gick väldigt bra. Och trots att Torbjörn Svensson för bara några månader sedan inte hade stått på ett par skidor tidigare. Men lite energi då och då, det behövdes.
Ja, nu är vi i mångbjuderna. Andra kontrollen och det har gått väldigt bra. Det har gjort jättefint väder. Det är skitroligt ute i spåren. Lite energi, men nu har jag käkat en Snickers. Jag vill poängtera, jag är inte sponsrad av Snickers. Och sen är druckit lite och tittat lite blåbärstoppa. Nu kör vi igen. Det är
i spåret åkte Fredrik Fexe först med en brandgul väst och banade väg och såg till att de hade bra spår och att de inte åkte in i någon annan. Och dövblindtolken Sara Ljungkrans åkte efter och styrde med hjälp av ett vibrationssystem som Torbjörn kunde känna på sin kropp och som gav information om när det kom en backe, det svängde eller något annat. Och efter många timmar i spåret så kunde de skida in i Evertsberg. Och då hade de till Ryga lagt ungefär halva sträckan.
Här kommer Torbjörn med sina ledsagare till Evertsberg. Det är en bragd Torbjörn, 6 timmar och 42 minuter. Det här är en kille han varken ser eller hör. Han åker Vasaloppet ändå. Men här kommer Torbjörn och kör Deafblind Challenge. Det är fantastiskt.
Och sen fortsatte den långa färden mot målet i Mora. Och på sin väg ner mot mål tog de sig sen förbi Oxberg, Hökberg och Eldris, där de såg rejält trötta ut. Och Fredrik Fexe gjorde en kort uppdatering i skenet av pannlampan som återigen lyste upp det snöklädda vinterlandskapet.
Ja, nu är vi på väg efter Eldris mot Mora. Bättre spår. Det ser ganska okej ut. Jag tror att vi kommer att klara det här elegant. Vi hörs snart.
Sen var det en knapp mil kvar att skida fram till målet i Mora. Där de alla tre gick i mål skidande i bredd under den efterlängtade målportalen med texten I färdens spår för framtidssegrar.
Jag vet inte, det är nästan som man får knäböja för båda de här. Ni som tycker att
det rapporterade Åsa Kjellman Erisi. Och den som vill höra en intervju som vi gjorde inför denna fjärde Deafblind Challenge hittar en länk på vår hemsida.
Från och med den 1 mars kommer en covidvaccinering kosta pengar för alla utom de allra äldsta och svagaste. Hittills har vaccineringen varit gratis för alla. Det har varit möjligt för att regionerna fått ersättning från regeringen för vaccinationerna, men det avtalet löper ut den 1 mars. Så från och med då börjar också Region Skåne ta ut en avgift av alla under 80 år. Undantagna är de som tillhör vissa riskgrupper eller är över 65 och har dagliga omsorgsinsatser. Det kostar inget i fortsättningen heller om en läkare bedömer att en person i riskgrupp har ett medicinskt behov av vaccinet, till exempel på grund av att en sjukdom gett brister i immunförsvaret. För de som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendation eller tillhör en riskgrupp krävs en läkarordination för att bli vaccinerad. Och den kommer från 1 mars kosta 200 kronor. Medan Folkhälsomyndigheten i vår rekommenderar att alla över 80 år och 65-plussare med dagliga omsorgsinsatser erbjuds vaccinet. 80-plussare blir kallade av sin vårdcentral medan de med dagliga omsorgsinsatser själva får boka en tid. Som läget är nu bedömer myndigheten att immuniteten hos alla andra är bra nog att räcka fram till nästa dos inför kommande vintersäsong. De som bedöms ha en ökad risk för allvarlig covid-19 kommer i höst att rekommenderas en dos vaccin, till exempel gravida eller de som har en underliggande sjukdom.
Öppnat och stängt. I Ängelholm har en ny ambulansstation invigts, men flytten från Åsbogatan till Transportgatan den gick redan för en månad sedan. I Åstorp stängs brandstationen. Planen var att det skulle vara klart 1 mars, men det tycks ha ruckats på. I Helsingborg har innovationscentret Parken invigts i Oceanhamnen. Det ska vara en mötesplats där representanter för den akademiska världen, näringslivet och andra städer ska kunna möta sina motsvarigheter från Helsingborg och finna nya arbetssätt till gagn för till exempel vård, omsorg och skola. I Helsingborg har Bruket kaffebar på Bruksgatan 8 utökat och öppnat Bruket bageri och handel strax intill på Bruksgatan 5. Dessutom har de ett ställe till, Lilla Bruket på Tågagatan 31. Och i Helsingborg så stänger Buttricksbutiken på Bruksgatan under första veckan i mars. Och även i Helsingborg har Café Art på Kullagatan 58 stängt. Bromölla bibliotek har fått en ny barnavdelning. Och i Ystad har kedjan Graffiti Café öppnat på Ystad Racket Club, Spaljegatan 14. Bland annat mackor och sallader erbjuds. Öppet vardagar 10-18, lördagar 10-17, söndagar 11-15. Det finns även en lucka för avhämtning av mat för de kunder som kommer med bil. I Landskrona har vandrarhemmet på Sankt Olofsgatan 15 öppnat igen. I Tyringe har Mikas bar och bistro öppnat på Hörjavägen 2. Bland annat burgare, fish and chips och pizzavarianten Pinsa finns på menyn. Öppet måndag till torsdag 10-19, fredag 10-21, lördag 11-21 och söndag 11-16. I Kristianstad har ett nytt café öppnat. Det är uppkallat efter ägarnas hund Misha och ligger på Östra Storgatan 51. Det säljs desserter, bakverk och ukrainska soppor, för ägarna, som är systrar, är ukrainska flyktingar. Hundgodis säljs också till Misha och andra. I Kristianstad ska delar av Galleria Boulevard rivas för att ge plats för högskolan, men i den halva som ska stå kvar har frisersalongen Saga nyligen öppnat. Och i Kristianstad har biljardkompaniet på Lastageplatsen slagit igen. Ny konsertlokal utlovas vara på gång. Avspärrningen av stranden i Knäbäckshusen efter vinterstormarna har gjort att även vixelkapellet invid stranden är stängt på obestämd tid. Och Vittskövle kyrka har skadats i en brand, antagligen orsakad av ett elfel. Beräknad restaureringstid är upp till 2 år.
Hon skämdes och ville inte visa att hon inte ser. Numera är den 28-åriga Malmöbon Sara Linnard känd över landet som Glaukom-Sara och är sedan några veckor tillbaka ambassadör för Glaukomförbundet där hon berättar för alla vad grön starr och en synskada innebär. Sara Linnard är månadens ansikte i taltidningen.
Så här bor ni.
Ja, precis. Välkommen till flyttkaoset. Kartonger överallt och det är en sladd på hela golvet och Eltons alla saker. Och det är ju lite vad det är.
Bruna flyttkartonger står staplade i hallen och det ligger lite saker och leksaker.
Precis, akta så du inte snubblar på någonting för det brukar jag göra.
Ja, det är rätt hänt att trampa på något här.
Ja, det är ju så.
Ni är på väg att flytta då?
Ja, precis. Vi ska lämna den här lägenheten om cirka en månad. Vi bor ju i en tvåa nu. Och vi har ju vår son Elton på 14 månader. Så vi känner att vi behöver lite mer plats. Det är ju han som har fler grejer än vad vi har, nästan. Så vi ska flytta till en 3,5. Men i samma område, så att det är ganska nära.
Första vårsolen silar in genom persiennerna på Köpenhamnsvägen där ni bor. De är ute och leker just nu, Martin och lilla Elton. Den svåraste frågan som ett månadens ansikte får, brukar de flesta tycka det. Hur ser det ut? Kan du beskriva ditt eget utseende?
Ja, det är svårt. Jag har faktiskt funderat lite på hur jag ser ut. Jag googlade faktiskt innan vilken ansiktsform jag har. Jag är osäker på om det är runt eller om det är ovalt. Men jag har kommit fram till att jag har lite mer ovalt ansikte. Och jag har mellanbrunt hår skulle jag säga. Brukar oftast ha det uppsatt. Så idag har jag en bulle på huvudet. Och jag har blåa ögon. Mitt ena öga har en pupill som är kattformad. Mm. Och det andra ögat är en protes. Men det syns knappt skulle jag vilja säga. Och i min näsa så har jag en liten pärla. Det är väl hur jag skulle beskriva mitt ansikte.
Mm. Kattformad pupill, ja det stämmer faktiskt.
Ja.
Hur kommer det sig?
När jag var liten så gjorde man en operation för att dra ut pupillen. Jag är faktiskt inte helt säker på vad syftet var med operationen faktiskt. Jag tror att det är för att man vill ha in mer ljus till ögat så att ögat skulle kunna ta upp mer ljus. Och då har pupillen, den har sett ut så ända sedan jag var jätteliten.
För många där ute i världen som följer sociala medier och Instagram så är du känd som Glaukom-Sara. Vem är det?
Ja, Glaukom-Sara, det är för några år sedan då så startade jag ett Instagram-konto där jag kände att jag ville skriva om min glaukomresa helt enkelt. Mina läkarbesök, mina reflektioner kring att ha glaukom, min synskada. Lite som en dagbok. Men tanken var att det mest skulle vara för mig själv då ju. Men kontot spred sig och jag fick en del nya följare inom ögonvärlden, om man kan säga så. Jag fick kontakt med många andra som har glaukom. Och då gjorde jag fler inlägg och skrev mer om mitt liv. Och sen så har jag kontot växt. Det är här jag vill skriva om ögonsjukdomen, om min synskada, tillgänglighet i samhället och andra frågor som jag tycker är viktigt.
Glaukom, ja. Hur mycket ser du egentligen?
På mitt ena öga ser jag ungefär 30%. Det är ungefär tredje, fjärde raden på en syntavla. Och på andra ögat så ser jag ingenting. För att där bär jag en ögonprotes. Så jag är blind på mitt vänstra öga då.
Har det alltid varit så? En del föds med glaukom, andra får det lite längs vägen.
Jag föddes med katarakt som då kallas för gråstarr. Och det upptäcktes när jag var runt 2 månader. Och då opererade man bort linserna i båda mina ögon. Och därefter så fick jag ett högre ögontryck på båda ögonen. Då fick jag även diagnosen glaukom. Så jag har haft ett glaukom hela livet. Men när jag var 16 år så glaukomen blev liksom aggressiv på mitt vänstra öga. Och det ögat har alltid varit ganska dåligt. Och då gjorde man operationer, men man kunde inte rädda ögat helt enkelt, utan det slutade med att jag fick ta bort ögat helt enkelt. Jag fick operera bort ögat. när jag var 16 år gammal.
Hur kändes det?
Det var jättesvårt, för jag började få smärtor när jag gick i nian. Och det skulle vara slutbetyg och det skulle vara skolbal och ja, sista hänget med klassen innan man skulle börja gymnasietiden. Och jag kunde inte gå i skolan för att jag hade så mycket problem då med mitt vänstra öga. Så jag började känna mig ganska trött på ögat överlag. Men då visste vi inte riktigt hur illa det skulle bli. Men på våren där gjorde jag min första ögonoperation för att försöka rädda trycket som var väldigt högt. Men så fick vi ju reda på att det var inte stabilt liksom. Och då fick jag beskedet att jag skulle operera bort ögat. Då var det en vecka innan jag började gymnasiet som jag fick operera bort ögat. Och att få ihop de här pusselbitarna med livet och med vänner och alla hängde och gjorde saker. Jag hade fullt med smärtor, orkade inte göra någonting. Och då på det här att få ta bort ögat, man är ändå mycket så här utseendefixerad, man är tonåring liksom. Och ska börja gymnasiet. Så det var svårt, det var det. Samtidigt som det faktiskt var en lättnad, för jag hade så ont. Så det kändes ju skönt att man skulle slippa ha ont, verkligen. Det kändes ju faktiskt skönt.
Att du inte såg eller ser, hur har det påverkat dig egentligen? Är det någonting du har känt att du inte kunnat göra eller?
Det beror på lite hur man tänker. Alltså det är klart att min synskada har påverkat mig på så vis att jag tyckte det var jobbigt när alla mina vänner fick ta körkort och jag inte fick det till exempel. Det har påverkat mig i mitt karriärval, vad jag kan göra och vad jag inte kan jobba med. Och när jag var liten så ville jag ju bli polis. Och jag vet att jag var jätteledsen att jag inte kunde bli polis, för att jag tyckte det verkade så häftigt. Men då så tänkte jag att jag kan bli undersköterska istället, för att man jobbar ändå med människor. Så jag pluggade och blev undersköterska. Och jobbade som det några år. Men det var också tufft utifrån synskadan. Jag kände hela tiden att jag ville överbevisa för alla andra och för mig själv att man kan vara synskadad och jobba inom vården. Men det ställde ju också en ganska stor press på mig själv. Jag kände höga krav att jag liksom, om jag gjorde en arbetsuppgift, kunde vara vad som helst egentligen, så tittade jag på den 10 gånger innan jag kände mig klar. För att jag var hela tiden liksom, jag måste dubbelkolla hela tiden så jag inte gör något fel. Jag tror inte det är jätteovanligt faktiskt med personer som har någon typ av funktionsnedsättning, att man vill visa sig själv och samhället att man kan liksom. Men det tog ju också koll på min energi. Mådde liksom inte bra över det. Jag kände mig stressad och jag fick mycket ångest faktiskt. Och kände att jag inte mådde bra att jobba inom vården. Så jag tog beslutet att börja plugga. Och då läste jag en kandidatexamen i handikapp och rehabiliteringsvetenskap. Jag tog examen, kan det vara 2020, 2021. Och började jobba på Arbetsförmedlingen. Och där har jag jobbat sen dess då. Förutom nu har jag lite paus så att jag är föräldraledig. Men ska snart börja jobba igen.
Och det är med funktionshinderrelaterade arbetsuppgifter då?
Ja, precis. Jag jobbar för utredning av arbetsförmåga hos personer som har någon typ av funktionsnedsättning, ohälsa, missbruk. Och jag hjälper till att utreda vilka arbetsmöjligheter de har helt enkelt.
Och där tänker jag att en fördel att inte se.
Ja, absolut. Man kan ju på något vis förstå när jag har ett möte och någon beskriver att de är i en tung period i livet där de ifrågasätter deras förmågor utifrån deras funktionsnedsättning, så kan jag ju relatera för att jag har ju själv varit där. Så det kan ju absolut vara en styrka på så vis.
Ja, för arbetsmarknaden har ju många vittnat om att det kan vara svårt att få jobb. Till exempel för den som inte ser eller har vilken slags funktionsnedsättning som helst. Eftersom arbetsgivare kan bli lite stressade av det. Fördomar om synskadade. Har du själv haft några sådana?
Jag har haft jättemånga fördomar om synskadade. Och det är det jag applicerar på mig själv. Det är det man gör. För jag tänker ju att om man är synskadad, då tänker ju folk att man kanske är dum. Att man inte kan göra vissa saker. Och då tänker jag ju att de tänker det om mig. Då har det blivit att man kanske inte alltid berättade för folk när man var lite yngre att man såg dåligt. Man bad kanske inte om hjälp om vissa saker för att man var rädd att få en stämpel som att ah, men man är dum, man kan inte klara sig själv.
Så du höll tyst om att du inte såg?
Absolut, jag kunde dela med mig att jag såg dåligt, men jag kunde dra mig för vissa grejer där jag visste att min synskada kanske skulle framträda. Jag har alltid haft svårt att bli upphämtad i bil till exempel, för att jag är rädd för att jag inte ska se när de står precis framför mig i bilen. Och tänka att nej, vad pinsamt om jag står och letar efter någon och så är de precis framför mig och vinkar liksom. För mig hade det blivit som ett jättenederlag att inte kunna se.
Avslöjade.
Ja, avslöjad, precis. Jag vet att när jag gick från bussen, när jag gick i gymnasiet då, när jag gick från bussen till skolan, in till skolan, det var 4 minuters promenad. Då gick jag och tittade ner i min mobil hela vägen, för jag vågade inte titta upp, för jag tänkte om någon ser mig och vinkar så kommer inte jag kunna se. Och då kommer de tro att jag är otrevlig eller att jag är dum i huvudet. Så jag gick ju alltid med en rädsla av att bli avslöjad. Vilket var väldigt, väldigt jobbigt. Och jag kan än idag tycka det är jobbigt att bli hämtad i bilar till exempel. Så alla mina familjemedlemmar och mina vänner, de tutar ju så att jag ska se dem.
Mm. Ja, det låter rätt energikrävande att hitta på såna här strategier. Har du slutat skämmas?
Jag tycker absolut att jag har blivit mycket bättre på att vara öppen med det. 100%. För att jag märker att jag mår mycket bättre av det själv. Jag försöker vara öppen. Mina kollegor vet om det. Min arbetsgivare vet om det. Jag ber om hjälp om jag behöver. Framförallt har jag lärt mig väldigt mycket av i min relation med min sambo. Liksom när vi först träffades, då ville jag absolut inte prata med honom om detta. Jag ville inte att han skulle hämta mig en bil. Jag ville inte utsätta mig själv att framstå som då dum inför honom. Och det blev väldigt tufft.
Svårt att dölja i längden,
ja, kanske? Det är det. Det gick ju så långt så att jag ville till och med göra slut med honom. För att jag kände att jag kommer inte kunna prata med honom om detta. Jag kommer inte kunna liksom säga till honom att jag är typ handikappad. Alltså jag kände sån skam och typ skämdes. Men så var det en kväll när jag bara så här sa att jag måste berätta någonting för dig. Jag måste berätta någonting. Och jag var jätteledsen och jag sa att jag kan lika bara skjuta mig själv nu när jag berättar detta, för det är så hemskt, det är så pinsamt. Och han var liksom mer så, ja men vad är det? Vad är det för något? Och jag sa att jag ser dåligt, jag ser jättedåligt. Jag tycker det är jättejobbigt när vi ska spela sällskapsspel hemma hos din familj. Jag ser ingenting när vi spelar. Jag hatar att bli hämtad i bilar och när du vill hämta mig. Och när vi går och handlar och du försvinner och jag inte kan leta efter dig i butiken. Jag hatar det och jag mår jättedåligt. Och då så sa han bara, men är det bara det? Och då, jag bara, vadå bara det? Och han sa, ja men är det bara det, då hjälper jag ju dig. Och då fattar jag ju att, jaha, okej. Okay. Så har jag gått och burit på det här hur länge som helst och känt att det liksom är lika med döden om jag berättar för honom att jag är handikappad, typ. Och då var han så att, vad bra, då vet jag det, då hjälps vi åt.
Hur länge hade ni varit ihop då?
När jag berättade för honom, då hade vi bara kanske ett halvår, någonting. Mm. Så under det halvåret hade jag ju verkligen liksom krigat i mig själv, med mig själv, att liksom var en stark tjej med 100% syn. Mm. Liksom. Men idag har vi varit tillsammans i 6 år.
Martin och Elton som är ute och gungar nu, tror vi. 14 månaders son. Vad har han betytt?
Han har betytt väldigt mycket för mig. Dels såklart att det är mitt barn och man älskar honom och tycker om att umgås med honom. Men jag har också vuxit i mig själv så himla mycket sedan han föddes. Alltså, jag utmanar mig själv, testar mig fram, vågar, vilket jag är så tacksam över. Jag var ju lite rädd för hur det skulle gå innan han kom. Så tänkte jag så här att, kommer jag kunna åka buss med honom? Man ska åka, ta på vagnen, man ser ingenting. Kanske kommer vi kunna vara i badhuset? Kommer jag kunna ta med honom på utflykter? Eller kommer vi liksom bli helt isolerade här inne på grund av att jag inte kan se och jag vågar inte ta mig ut? Men jag bara kasta mig ut, testa mig fram. Och det gör att jag känner mig modig och stark som människa. Och det är mycket tack vare att han finns här.
Sara Linnard startade sitt Instagramkonto Glaukomsara 2019. Och har sedan dess gjort drygt 300 inlägg där hon delar med sig av sin vardag med synnedsättning. Ber om och ger tips. och delar information om till exempel forskning eller tillgängligheten i samhället. Eller vad hon sedan en tid tillbaka gör som ambassadör för Glaukomförbundet. Publiken är blandad, både seende och synskadade och deras anhöriga.
Jag tycker att jag får bara positiv respons som det ser ut nu. Det är väldigt mycket positiva kommentarer, mycket stöttning. Ibland lyfter jag upp om jag tycker någonting är svårt eller jobbigt. Då får jag väldigt mycket stöttning, mycket fina ord. Folk är engagerade. Om jag skriver att jag ska till ögonläkaren till exempel, så är det jättemånga som skriver om lycka till, hoppas det går bra. Mycket sådana grejer, och det tycker jag om. Jag la upp ett glaukomquiz för några dagar sedan, och då var det jättemånga som svarade på det quizet. Och det visar på att folk är intresserade, de som följer, att de vill vara delaktiga i det jag lägger upp och sådär.
Mm. Svara på frågor som visar hur mycket eller lite man kan om glaukom. Ja.
Det var ganska många som kunde. Jag hade ganska många rätt. Så det var roligt. Jag blev positivt överraskad.
Mm. En pedagogisk insats också. Ja, du har mobilen där.
Ja.
Kan du läsa något?
Du kan se här vad vi hittar. Här är ett inlägg som jag skrev. Det händer ju ibland när man är ute på stan, kanske med vänner och så. Att folk frågar mig vad som hänt med ögonen, mina ögon, och kommenterar. Han brukar faktiskt inte bry mig så mycket om det, men ibland känner man liksom att det blir lite för mycket. Så då skrev jag, så trött jag blir. Trött på att få negativa kommentarer om mina ögon. Det kan vara kommentarer om allt ifrån att jag ser misshandlad ut till att jag tagit droger. Oftast ställer folk idiotiska frågor. Ja, för sådana frågor finns. Eller säga klumpiga saker. Att värdera, tolka och beskriva andras utseende är det värsta jag vet. Känns så sorgligt att det är så vanligt i vårt samhälle att värdera och påpeka varandra på ett dumt vis. Det är sorgligt att vissa människor inte har ett filter, så onödigt, så tråkigt, dumt och fel. Vi är ju fan fina alla, precis som vi är ju. Mm. Kan jag byta något fler? Ja, som så har jag ju en tendens att skriva ganska långa inlägg. Men jag gillar ju att skriva. För om man får säga så, nu låter mig gammal, men så skrev jag jättemycket på min dator. Alltså som dagbok skrev långa texter, jag tyckte om att skriva noveller. Och nu när jag rensar mina gamla grejer från när jag var liten, så hittade jag gjort egna tidningar med liksom rubriker och artiklar och sånt. Så att det kanske journalismen ska bli.
Mm-hmm. Tidningsjournalist.
Ja, precis.
Det skulle vara passande, kanske. Vad händer framöver med Glaukom Sara, eller Sara Linnar?
Ja, det är lite spännande. Jag har ju kommit igång med att föreläsa som Glaukom Sara. Det är ju Sara Linnar som föreläser såklart, men jag använder material från mitt konto Glaukom Sara som jag lägger upp. Det tycker jag är jätteroligt och spännande och kul att jag har fått uppdrag att föreläsa. Så det hoppas jag verkligen kunna göra mer av, för jag känner att det är så himla roligt för mig om man träffar mycket nya människor. Och jag har ju även en del samarbete på gång med via mitt konto tillsammans med Synoptik till exempel. Det kommer hända lite spännande saker i samarbete med dem. Och jag är ju engagerad i Glaukomförbundet, så ideellt, väldigt mycket ideellt arbete. Jag sitter med i styrelsen där, vi har några lite aktiviteter. Så mycket sånt händer nu, det är superroligt. Sen ska jag ju börja jobba snart igen nu, och jag är tillbaka till jobbet. Så att pussla ihop det livet då, när man liksom har fullt upp med det ideella samtidigt som man ska börja jobba. Det blir kul. Och så ska vi då flytta till vår nya lägenhet. Så det händer lite spännande grejer här nu, om man säger.
Får du komma in?
Hallå! Kom in! Kom!
Han gör det gungat.
Hej, killen!
Mm-hmm. Ja. Det kommer en liten,
ja,
liten kille,
hej,
i stickad tröja och samma hårfärg som du har.
Ja,
tror jag.
Och han har lika tjockt hår som jag också. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Har du perfekt ute? Vatten, det kan det bli med händer.
Mm. Ja. Både står och går och kryper.
Ja, vi går undan alltså.
Det är en ålder där det går fort.
Ja, det är alltså, så fort han lärde sig gå och så bara... Nej, du pratar också.
Sist hörde vi 14 månader gamla Elton som kom in med pappa Martin Eld. Och som Malmöbon Sara Linnard, som alltså var månadens ansikte här i taltidningen. Reporter var Mats Sundling. Evenemangstips. Om vi börjar med syntolkat och två nya syntolkade serier för barn som finns nu på UR Play. Den första heter Vem äter vad i naturen? Och är en serie i tre delar. Varje avsnitt är 10 minuter långt och målgruppen är barn i lågstadiet. Här får man lära sig om näringskedjor i havet och på land, men också om olika djur och deras plats i näringskedjorna. Den andra syntolkade serien är i två delar, båda är 15 minuter långa, och vänder sig till barn i mellanstadiet. Allt finns på Naturens meny, är namnet på programmen, och även här handlar det om hur djur, växter och människor, men också träd och svampar, är beroende av varandra. Några av frågorna som förklaras är: hur ser det ut i ett hav? Och vad händer när en art råkar illa ut? På SVT börjar serien Vem ska jag tro på? Också den på UR, den 28 februari 21.30. Det är sammanlagt 6 avsnitt som går på onsdagar och den syntolkade versionen sänds parallellt i SVT 24. Serien handlar om fenomen, trender och frågeställningar som berör oss alla i vår relation till olika medier, och programledare är Kodjo Akolar. Syntolkning av Helena Frank och inläsare Magnus Johansson. Skådespelaren Alba August har ju en parallell karriär som musiker. Och den 1 mars uppträder hon på Babel i Malmö klockan 20. Tixter säljer biljetterna som kostar 295 kronor. I Hässleholm har Kulturhuset en hel dag, eller snarare 3, med olika evenemang nu till helgen. Och några programpunkter är en invigning av Kulturhusets nästa utställning av Hässleholms modelljärnväg med invigningstal av kriminalförfattaren Anders de la Motte. Lördag den 2 mars i utställningshallen. Och programmet där håller på från 11.15 till 18. Även klockan 15 samma dag är den deckarförfattare på scen, Stefan Arnhem och deckardårarna. Författarbesök och podd i Vita salongen. Och senare samma dag klockan 18 blir det musik med Pernilla Andersson med band i den röda salongen. Dagen efter den 3 mars finns det endast en programpunkt och det är pianisten Helge Antoni som ger finalkonsert i röda salongen klockan 16. Den 8 mars är det internationella kvinnodagen och det uppmärksammar bland andra Lunds universitet med föredrag kring temat. 150 år med kvinnor i akademin, föregångare, förebilder, utmaningar, från klockan 9 till 13 i Lux aula. Då kan man bland annat höra ett föredrag av Elsa Trolle Önnerfors som är docent i rättshistoria klockan 9.30 om kvinnors inträde på de svenska universiteten, pionjärer, förkämpar och hinder längs vägen. En halvtimme senare klockan 10 är det Nobelpristagaren i fysik Anne Hulier, professor i atomfysik som talar under rubriken Min väg till Nobelpriset i fysik. Det handlar också om feminisering av universitetet med flera programpunkter. Vill man delta så anmäler man sig senast den 3 mars via ett formulär på hemsidesadressen ht.lu.se/internationella-kvinnodagen/. Och det finns även ett telefonnummer man kan ringa för mer information, 046-222-8315. 8 mars firas även på Österlens museum i Simrishamn med ett föredrag om stadens kvinnor av Maria Heibel och Annette Glimberg. Det kostar 50 kronor för inträde och fika och föranmälan görs senast den 6 mars till mejladressen osterlens.museum@simrishamn.se. I Höganäs arrangeras ett så kallat krograce 9 mars mellan 19 och 22. Då kan man gå runt på olika krogar i centrum och prova mat och dryck för 79 kronor styck. För mer information går det bra att ringa Sofie Oldfield på 042 33 71 00. För de som går i bröllopstankar så finns det möjlighet att besöka Tranegården i Skåne Tranås den 9 mars från klockan 11. Där är det bröllopsmässa och det är gratis att gå in. På plats finns olika entreprenörer och skulle man vilja slå till direkt så finns där även präst och borgerlig vigselförrättare som kan viga paren. Men då måste man ha med sig ett papper på hindersprövning som man ansöker om hos Skattemyndigheten. Utöver denna möjlighet finns sömmerskor, frisörer och bröllopskläder med mera att fundera kring samt en massa annat som kan behövas. 12 mars är det bokfrukost på Trelleborgs bibliotek klockan 10.30. Då bjuds det på fika och litteraturtips. Det är gratis, men föranmälan måste göras till mejladressen arrangemang.bibliotek@trelleborg.se. Om så kallade kalla fall handlar det 13 mars klockan 14 på Medborgarhuset i Eslöv när kriminalkommissarie Bo Lundqvist, som är chef för polisens kalla fall i Region Syd, berättar om gruppens arbete. Eslövs föreläsningsförening arrangerar och det kostar 50 kronor för icke-medlemmar. Succémusikalen Mitt om natten, som bygger på den danske sångaren Kim Larsen och hans band Gasolines största hits, är snart tillbaka på Nöjesteatern i Malmö. 14 mars är det nypremiär och sen spelas den fram till den 4 maj, torsdagar och fredagar klockan 19 och lördagar klockan 14 och 19. Biljetter köps genom Julius och kostar 850 kronor. Ståuppkomikern Henrik Nyblom ger sig ut på turné med showen Figaro Paninis kakafoniska dödsdans, som enligt honom själv består av humor, trams och musik. Han har med sig musikern Sylvester Schlegel, som bland annat är trummis i The Ark och Augustifamiljen, det tidigare husbandet i På spåret. Skånska turnéstopp är Landskrona teater 21 mars 18.30 och Moriskan i Malmö Folkets park 22 mars klockan 19. Samma tid är det på Dunkers kulturhus i Helsingborg den 23 mars. Klockan 19 börjar det också på Kulturkvarteret i Kristianstad den 5 april och på Lunds stadsteater den 6 april. Biljetterna kostar 360 kronor och kan köpas via Tixter. Musikjournalisten Fredrik Strage, som bland annat skriver krönikor i Dagens Nyheter, har turnerat runt ett tag med soloshowen The Fredrik Strage Festival Tour, där han berättar om de svenska rockfestivalernas historia. 22 mars 18.30 uppträder han på Kulturkvarteret i Kristianstad tillsammans med Kristianstadbon Kristoffer Stoffe Karlsson och hans band No Tears. Biljetter kostar 250 kronor och kan bokas genom Kulturkvarterets hemsida. Komikern Petrina Solange och Ina Lundström ger sig ut på en turné tillsammans. Fredag den 12 april klockan 17 står de på Slakthusets scen i Malmö. Dit köps biljetter genom Eventim och torsdag 18 april kommer de till Landskrona teater klockan 19. Biljetter dit kan köpas genom ksbiljettservice.se. Och dagen därpå, 19 april samma tid, är de på Ystad teater dit Eventim säljer biljetter. 20 april, också klockan 19, är det dags för Kulturkvarteret i Kristianstad att få besök. Och dit köps biljetter genom deras hemsida. Till Hässleholm kulturhus kommer de båda komikerna den 2 maj klockan 19. Biljetterna kan köpas genom ksbiljettservice.se. Och sista chansen att uppleva föreställningen i Skåne är på Lunds stadsteater 17 maj klockan 17 eller 19.30. Och hit är det Ticketmaster som säljer biljetter. Priset varierar från 395 kronor i Kristianstad till 465 i Lund. Biljettinformation. Tixter 0771 47 70 70. Julius 0775 700 400. Eventim 0771 130 150. Ticketmaster 077 170 70 70. Kalendern för vecka 10 börjar med måndagen den 4 mars, då Adrian och Adriana har namnsdag. På Kanarieön Lanzarote börjar VM i segling för båttypen 49RFX, som är en typ av tvåmansjolle med trapets. Och seglingarna håller på till den 10 mars. Tisdagen den 5 mars firar Tora och Tova namnsdag. Och onsdagen den 6 mars då är det Ebba och Ebbe som firar sina namn. För 40 år sedan utbröt en ett år lång strejk inom den brittiska kolgruvindustrin när den dåvarande premiärministern Margaret Thatcher och hennes regering beslöt att ytterligare banta ner antalet gruvor i landet. Men fackföreningsrörelsen lyckades inte rädda de tusentals jobb som hotades, och efter gruvstrejken minskade antalet kolgruvor snabbt. Den nyzeeländska operasångerskan Dame Kirite Kanava fyller 80 år. Här hörde vi ett kort stycke från musikalen Les Misérables och sången I Dreamed a Dream. Men det är framförallt från operascenerna som hon är mest berömd. Kirite Kanava har uppträtt på de största operahusen i världen, men även gjort sig känd för en delvis annan publik när hon sjungit in Marias sånger i en studioinspelning av Leonard Bernsteins musikal West Side Story. Torsdagen den 7 mars har Camilla namnsdag. I riksdagen debatteras det från klockan 12, och en fråga som rör folkbildning och folkhögskolornas minskade anslag har gett upphov till att många motioner har kommit in. Och vill man följa det här så sänds debatten på riksdagens webb-tv. Det är också punschrullens dag, eller som den ofta kallas, dammsugare. En marsipanklädd rulle i grönt hölje med ändar som är doppade i mörk choklad. Och innandömet består ofta av en kaksmulsblandning med arrak, smör och kakao. Fredagen den 8 mars är det den internationella kvinnodagen, och Siv och Saga firar namnsdag. I riksdagen är det interpellationsdebatt, och en av många frågor som tas upp är rätten till idrott för personer med funktionshinder. Det är riksdagsledamoten Anna Wallentheim, Socialdemokraterna, som undrar över det låga deltagandet i idrott för dessa personer, där endast mellan 10% och 20% deltar, jämfört med över 50% för de utan funktionshinder. Och hon frågar socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, som har ansvar för idrottsfrågor. Hur jobbar ministern och regeringen med att öka rätten och möjligheten till rörelse och idrott för personer med funktionshinder? Debatterna sänds i riksdagens webb-tv från klockan 9 på morgonen. För 180 år sedan dog Karl den 14 Johan, 81 år gammal. Han var franskfödd kung över Sverige och Norge och efterträddes av sin son Oscar den första. I ishockey för herrar är det sista omgången i hockeyallsvenskan. Lördagen den 9 mars heter namnsdagsbarnen Torbjörn och Torleif. Och den franska skådespelerskan Juliette Binoche fyller 60 år. Hon har varit med i många filmer och vunnit flera fina priser. En Oscar för bästa kvinnliga biroll fick hon för filmen Den engelske patienten, där hon spelade Hanna, en sjuksköterska som vårdar den engelske patienten som skjutits ner under andra världskriget och hittats svårt brännskadad i Sahara. Själva filmen, som hade premiär 1997 i Sverige, fick totalt 9 Oscars, varav även för bästa film och regi. Juliette Binoche har även medverkat i Frihet, den blå filmen, Chocolat och Svindlande höjder med flera filmer. I bilsportens Formel 1 är det VM-deltävling 2 av totalt 24 i Jeddah i Saudiarabien. Söndagen den 10 mars är det parlamentsval i Portugal. Detta efter att landets premiärminister, vänsterpolitiken António Costa, avgick efter korruptionsmisstankar i november förra året. Och liksom i många andra europeiska länder ökar stödet för ett missnöjesparti på högerkanten, Chega, som betyder nog, som i att få nog. Enligt prognoserna kan de ta hem uppemot en femtedel av rösterna. Men största parti i opinionsmätningarna är hittills socialdemokratiska PSD, med kring 30% av rösterna. Och den före skidskytten och längdskidåkaren Jörgen Brink fyller 50 år. Och så för att citera bondepraktikan. Om mars månad är torr kommer våren att bli mycket vacker. Om det åskar och blixtrar i mars är det stor risk för snö när maj månad drar in över landet. Om det är mycket dimma under månadens gång kommer midsommar att vara regnig. Och namnsdag denna söndag, det har Edla och Ada.
Den regionala anslagstavlan inleds med ett meddelande från SRF Ringsjöbygden som tillsammans med ABF Mittskåne hälsar hej och varmt välkomna på mobilutbildning som kommer att vara liknande GSM-projektet med SRF Skåne och Region Skåne. Den kursens före detta utbildare i GSM, Sara Månsson, kommer att hålla i utbildningen och visa grunderna i hur man använder en Apple- eller Android-telefon eller surfplatta. Bland annat, hur hanterar man mobilen? Vilka hjälpmedel finns det som förstoring och skärmläsare? Hur gör du inställningar som passar just dig? Och hur laddar man ner nya appar? Kursen hålls vid 3 tillfällen torsdagar mellan klockan 9.30 och 12 med start 7 mars. Plats Kanalgatan 30A i Eslöv. Pris 599 kronor. Anmäl dig på ABF Mittskånes hemsida. Sök sen på mobil och synnedsättning så hittar du kursen som heter Mobil surfplattecirkel för synnedsatta, grund. Det går också bra att ringa till ABF för att göra en anmälan på telefon 0413 693 50. Måndag till torsdag klockan 9-12 och 13-15. Fredagar är växeln stängd. Meddela då också om du har anhörig med dig. Anhörig kommer även att vara en aktiv deltagare i cirkeln. Och meddela gärna egna önskemål kring vad du önskar lära dig under cirkelns gång. Varmt välkomna! SRF Malmö Svedala inbjuder till syntolkad teater för hela Skåne. Det gäller Bränder, onsdag 17 april 19.00 på Intiman, Östra Rönneholmsvägen 22 i Malmö. Vi träffas 18.15 då du får din biljett och mottagare. Pris 240 kronor, ledsagare kostnadsfritt. Föreställningen varar 2 timmar och 50 minuter med paus. Färdtjänsthem kan beställas till 22.00 och som vanligt stannar någon av oss kvar till sista färdtjänstbilen kommit. Du blir aldrig lämnad ensam. Handling. I detta nyskrivna drama får vi följa tvillingarna Janine och Simon som uppmanas efter sin mors död att åka tillbaka till Libanon och lösa mysteriet kring sitt ursprung. Vad är det för familjehemligheter hon bär på? Drömlikt och poetiskt rullas en berättelse upp om familj, arvsynd, krig och kärlek. Anmäl dig till kansliet telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se senast måndag 11 mars. Berätta vid anmälan om du behöver mottagare, ledsagning och eller ett inbetalningskort. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Betalning sker till bankgiro 192-9645 eller Swish 123-077-8050 senast tisdag 2 april. Skriv Bränder och namnet på deltagaren vid betalningen. Reseersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot har skickats in inom 3 månader efter syntolkningstillfället. Och observera att det gäller endast för medlemmar utanför Malmö. Om ni behöver komma i kontakt med någon under dagen kan ni ringa Maj-Britt Ryman 0703 24 66 09. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen.
Så några tillfälliga ändringar i den regionala busstrafiken. I Löddeköpinge är det vägarbeten på Barsebäcksvägen från den 4 mars klockan 7 till den 26 april klockan 16. Och det gör att regionbussarna 124, 126 och 132 tar andra vägar. För linje 124 gäller att hållplats Nyvångsskolan läge A stängs. Med anvisning till Idrottsvägen läge A och B 800 meter österut på Landskronavägen. För linje 126 och 132 stänger hållplatserna Vikhögsvägen, Löddeköpinge centrum samt Mästarvägen. Alla 3 läge A och B. Med hänvisning till hållplatsen Idrottsvägen läge A mot Malmö Lund och B mot Löddeköpinge. För Mästarvägen hänvisas även till hållplatsen Transportvägen läge A mot Malmö Lund och B mot Löddeköpinge. Den ligger på Köpingevägen. Stänger också hållplatserna Lantvägen samt Skördevägen läge A och B och de ersätts av samma hållplats Transportvägen. Linje 126 och 132 stannar även vid hållplatserna Företagsvägen som ligger på Köpingevägen och 12 åker. Och buss 124 anger dessutom hållplats Idrottsvägen vid turer med Nyvångsskolan som start- och ändhållplats.
Anslagstavlan för sydvästra Skåne, SRF Malmö Svedala, hälsar välkommen till dagverksamhet vecka 10. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndag 4 mars 13-15 blir det tidningsläsning och frågesport. Och tisdag 5 mars 13-15:15 bingo och fika. Synskadades förening SRF Malmö Svedala kallar härmed till årsmöte lördagen den 16 mars 2024 klockan 13 i föreningens lokal Wendelsfridsgatan 13 i Malmö. Efter mötet bjuder föreningen på en lättare måltid. Glöm inte att anmäla allergier eller specialkost vid anmälan. Anmäl dig till kansliet telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se senast onsdag 6 mars. Om du är intresserad av föreningens verksamhetsberättelse för 2023 kan du beställa den från kansliet. Färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Hjärtligt välkommen önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala inbjuder till syntolkad filmvisning av Ted för kärlekens skull. Torsdag 7 mars 18.00 på lokalen Wendelsfridsgatan 13 Malmö. Filmvisningen är gratis men du tar själv med dig dryck och biogodis. Filmen om Ted Gärdestad som över en natt blev Sveriges första riktiga tonårsidol är en berättelse om en av Sveriges mest älskade artister och hans dramatiska liv. Teds livsöde kom att beröra en hel nation och hans musik har på många sätt definierat svensk pop. Medverkande Hanna Ahlström, Adam Paulsson, Jonas Karlsson med flera. Regissör Hannes Holm. Längd 2 timmar och syntolkning via Movietalk. Hemresa kan beställas till 20.30 och som vanligt stannar någon av oss kvar tills alla fått sina färdtjänstbilar. Du blir aldrig lämnad ensam. Anmäl dig till kansliet på telefon eller mejla info@srfmalmo.se senast dagen innan filmvisningen. Skulle din bil bli försenad eller något annat inträffa ringer du Eva Öresjö 0702 90 71 11 eller Mikael Werngren 076 191 0466. Välkomna till filmvisning. Och SRF Malmö Svedala har också en hobbyträff fredag 8 mars klockan 13. Vi träffas på Wendelsfridsgatan 13 i Malmö. Man tar med sig sin hobbyverksamhet eller så kommer man för att umgås över en macka eller kaka och en kopp kaffe för 10 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till 15.15. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast dagen innan, alltså 7 mars. Varmt välkomna önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till föreningen fredag 15 mars klockan 13 då Jessica Helgesson från Äldrekontakt kommer att berätta om denna ideella förening som hjälper äldre ur ofrivillig ensamhet. Vi serverar kaffe, pannkakor med sylt och grädde. Är du medlem i SRF Malmö Svedala får du detta för 40 kronor, övriga betalar 60. Kontant betalning på plats. Färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Vill du vara med så anmäl dig senast tisdag 12 mars. Varmt välkomna önskar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala fortsätter med bastu under våren 2024. Välkommen torsdag 14 mars mellan 18 och 21. Vi badar bastu tillsammans, men dopp i Öresund är inte möjligt på grund av ombyggnation vid badbryggan. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Och observera, det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till kansliet senast samma dag innan klockan 12. Får du förhinder eller har frågor, ring Maj-Britt Ryman 0703 24 66 09 eller Mikael Werngren 0761 91 04 66. Och slutligen inbjuder SRF Malmö Svedala till tjejträff torsdag 21 mars. Tina från Seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om vårens och sommarens mode. Du kan handla kläderna kontant, med kort eller inbetalningskort och prova kläderna i lugn och ro. Vi kommer att ha visning av kläder i två omgångar. Första gruppen kommer klockan 16 och den andra kommer klockan 18 då vi alla äter tillsammans innan andra gruppen tittar på kläderna. Vi serverar ostbakelse för 100 kronor. Drycker finns till självkostnadspris. Om man har allergier eller särskild kost meddelar man det vid anmälan. Du betalar kontant på plats eller med Swish till 123 077 8050. Vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig på telefon eller mail till kansliet senast torsdag 14 mars. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen.
Så till sist några lokala ändringar i busstrafiken i Malmö. Där är stadsbuss 10s hållplats Tekniska museet på Citadelsvägen tills vidare avstängd av trafiksäkerhetsskäl. Resande mot centralen hänvisas till hållplatsen Tekniska museet läge D och den ligger på Mariedalsvägen. Och resande mot Svågertorp till Tekniska museet läge C, också den på Mariedalsvägen. I Malmö stänger också stadsbuss 8s hållplats Skeppsgatan läge A som ligger på Skeppsbyggargatan två gånger om. Först fredag den 1 mars mellan klockan 9.15 och sen samma klockslag på måndag den 4 mars. Närmsta alternativ är då hållplatsen Kockum Fritid A som ligger utanför densamma.
Anslagstavla för norra, mellersta och sydöstra Skåne. Synskadades förening Kristianstad-Bromölla samt Östra Göinge bjuder in sina medlemmar till popmusikalen The Last Five Years på Kristianstad teater tisdag 19 mars 19.00. The Last Five Years är en av senare års mest spelade och uppmärksammade popmusikaler. En ärlig historia om det finaste och jobbigaste av allt, kärleken. Häng med på en känslomässig resa där vi följer ett förhållande från början till slut, men också från slut till början. Speltid cirka 1 timme och 30 minuter utan paus. Eva Håkansson syntolkar föreställningen. Det finns möjlighet att förbeställa fika och vi träffas 17.30 i teaterbaren och fikar tillsammans innan föreställningen. Anmäl dig senast måndag 4 mars till Knut Torstensson 0703 87 34 37. När Knut inte kan svara så anmäl på telefonsvararen så hör han av sig. Glöm inte att uppge telefonnummer. Anmälan kan också göras på mail till knut.torstensson@telia.com. Torstensson stavas T-H-O-R-S-T-E-N-S-S-O-N. Ange behov av ledsagare, syntolkning, placering i salongen, det vill säga främre, mitten eller bakre raden samt eventuell matallergi. Och anmälan är bindande. Kostnad 200 kronor som betalas in efter anmälan på bankgiro 899-9245 eller Swish 12-33-66-93-48. Uppge vid betalningen namn och aktivitet. Varmt välkomna önskar styrelsen. Och Synskadades förening Kristianstad Bromölla samt Östra Göinge bjuder också in sina medlemmar till kamratträff onsdag 13 mars 14-16.30 i Östermalmskyrkan, Lasarettsboulevarden 6. Anders och Agneta från Civilförsvaret föreläser då om hemberedskap. Efter kaffepaus kommer Ulrika från Sparbanken Skåne att berätta om framtidsfullmakt och det finns möjlighet att ställa frågor till föreläsarna. Anmäl deltagande senast onsdag 6 mars till Knut Torstensson. Och SRF Kristianstad Bromölla Östra Göinge inbjuder även till informationsträff om vardagstips och samtal. Vi känner att det finns behov och önskemål från våra medlemmar om vardagstips och samtal. Det finns mycket erfarenhet och kunskap i föreningen som vi gärna vill dela med er. Med detta kan vi bryta isolering och utanförskap. Med rätt hjälp kan man klara mycket själv. Vi har idéer om ämnen som färdtjänst, syncentralen, ledsagning, vardagshjälpmedel och samtal om vardagen. Vår tanke är att vi ska vara mindre grupper om 5-7 personer. Detta för att alla ska komma till tals och känna sig bekväma. Vi vill också att ni kommer med egna tankar och samtalsämnen när vi träffas. Det finns inget som är rätt eller fel. Om intresse finns tänker vi starta 18 mars mellan 9 och 12. Vi träffas på Café Finland, Promgatan 6, Kristianstad. En grupp startar den 21 mars 9-12 på biblioteket i Bromölla, Hermansens gata 22. Hoppas ni alla tycker att detta är en bra och viktig sak. Föreningen bjuder på fika. Vid frågor ring Torbjörn 0709 40 58 62 eller Tina 0706 35 41 14. Deltagande anmäls senast onsdag 13 mars till Knut Torstensson. Varmt välkomna önskar styrelsen.
Så avslutningsvis några lokala ändringar i busstrafiken. I Hässleholm pågår VA-arbeten på Gökropsgatan och det berör 2 hållplatser för stadsbuss 2. För Gethornskroken läge B som är stängd hänvisas till Norregatan läge A. Och den ligger ungefär 360 meter norrut på Gökropsgatan. För Backsländsgatan läge A hänvisas till Gethornskroken läge A. Och den ligger cirka 300 meter söderut och på Kaptensgatan. För Backsländsgatan B hänvisas till hållplatsen Bokebergsgården B. Cirka 300 meter österut och på Kaptensgatan. För hållplatsen Bokalyckan läge A hänvisas till en tillfällig hållplats på Kaptensgatan. Och den ligger cirka 350 meter i sydvästlig riktning därifrån. Och för Västerskolan lägger jag till en tillfällig hållplats på Kaptensgatan som härifrån ligger 120 meter åt sydost. De här arbetena är påbörjade och ska vara avslutade den 22 mars klockan 17. I Stanstorp i Hörs kommun pågår VR-arbeten på väg 1315 och busslinje 444 berörs. För hållplatsen Backagården åt bägge hållen hänvisas resenärerna till hållplatsen Hör Kalkstensgatan och den ligger 3 kilometer bort på Stenskogsvägen. Eller till en tillfällig hållplats som heter Nybyvägen, nästan lika långt bort åt sydost och då på Sanatorievägen. Även för hållplatserna Filialen, Björkstigen och Stallbacksvägen hänvisas dit. Den 8 mars klockan 16 ska arbetet vara klart. Och i Lund ska man broarbeta på Sankt Lars väg mellan den 4 mars klockan 7 och den 10 mars klockan 16. Och då blir stadsbuss 6 ändhållplats istället Sankt Lars parkering. Stängd är hållplatsen Köket läge AB och resenärerna hänvisas till den tillfälliga stolpen Köket läge X som här ligger 60 meter norrut på Karpvägen nära korsningen med Sankt Lars väg. Och stängd är också hållplatsen Sankt Lars A med hänvisning till samma tillfälliga stolpe som härifrån ligger 350 meter åt nordost. Och med det var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 7 mars.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!